Älskade syskon. Nej, nu tar den där. Här ska jag ta. Så gör vi. Härligt att se er. Det är en fantastisk början på det här mötet. Och jag tackar dig, Hasse och Kenneth också. Och ni som har sjungit. Vi blir påminda om vart vi är på väg. Och vi blir också påminda om vem det är som leder oss på den här vägen. När Kristoffer skulle ta pappa ledigt i 3 månader så bestämdes det att vi skulle fortsätta med att predika över det tema, de bergspredikan som Kristoffer hade börjat med. Och då följde på min lott att tala om Matteus 6:19-21. Och jag kallar det här för att leva för Gud. Jag läser det i ordet här. Först till att börja med. Skatter i himlen. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Gud eller mammon, ingen kan tjäna 2 herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du har gett oss detta, ditt eget ord, som du själv har uttalat och sett till att det blir nedtecknat. För att leda oss på den rätta vägen. För att hjälpa oss att leva för dig, Herre. För att uppenbara för oss verkligheten. Så att vi förstår vad vi står i och vart vi är på väg. Och omständigheterna runt omkring. Vi tackar dig, Herre, att du vill öppna våra ögon. För det är så mycket som vill förblinda oss. Det är så mycket som vill leda oss vilse. Det finns så många irrbloss i världen. Sånt som verkar riktigt men inte alls har med dig att göra. Herre, vi längtar efter att få vandra och leva efter dig. Och få göra det som du har planerat att var och en av oss ska göra. Jesus, jag tackar dig för de gåvor du har delat ut till var och en. Du har gett oss olika gåvor, Herre, men ingen gåva är viktigare. Alla gåvor är viktiga. Och vi ber om nåd att vi får tjäna i de gåvor du har gett oss. Så att det är din ande som styr och leder ditt folk här i riksdagen, Jesus. Jag tackar dig för det. Tack för att du också av nåd välsignar det som du vill tala genom mig. Tack för ditt ord. Vi prisar dig, Herre, i Jesu namn. Amen. Att leva för Gud. Det första vi läste var om skatter i himlen. Och jag vill gärna läsa det som står i The Message. Ni vet den här amerikanska pastorn. Ja, vi kan säga pastor, han har varit det också. Som har gjort en fantastisk översättning ifrån grundtexten utav ordet. Och jag kommer att citera vid några tillfällen här. The Message, men på svenska. Ruva inte på skatter här nere där insekter och rost äter upp dem. Eller ännu värre, tjuvar stjäl dem. Lägg skatter på hög i himlen. Där varken insekter eller rost eller tjuvar kommer åt dem. Är det inte självklart? Där du har din skatt vill du vara. Och där hamnar du. Guds rike börjar i den människa som överlåter sig till honom, till Herren. Och inriktningen och värderingarna, det är en verklighet redan här. Så Gud, i den stund du överlåter, du har överlåtit ditt liv till Herren, så lägger Herren ner det som gäller i hans rike. Den lag, den ordning, den kärlek, den kraft, den makt, den härlighet som råder i Guds rike finns redan i ditt hjärta. Kommer naturligtvis att utvecklas mer och mer och mer. Vi behöver få rätt perspektiv på verkligheten vi står i. För det är lätt, vi låter lätt det vi ser och har nära oss påverka. Och vi får aldrig tappa det här stora perspektivet, överblicken av var vi befinner oss. Och vi har fått uppmålat redan den överblicken, var vi befinner oss i och vart vi är på väg. Vi har ju viktiga hjälpmedel. Vi har en karta som är ordet. Och det går inte att fatta tillräckligt hur otroligt viktigt detta ord är. Och hur otroligt mycket vi kan få ledning i det här ordet. Och sen har vi också då ett direkt stöd, en support. Ni vet, på nätet, om man hakar upp sig och det trasslar till sig, så får man följa lite instruktioner. Men funkar inte det ändå, så kan man få support. Och vår support, det är den helige ande. Och han blir aldrig besvärad när vi liksom knackar på för honom. Han är där och han bara längtar efter att få tala med oss. Att lita på makt och pengar, det är mycket bedrägligt. Pengar har naturligtvis stor betydelse. Och det är ingenting som vi som gott folk kan nonchalera. Utan det är så, vi behöver också pengar. Och vi behöver pengar för att det ska fungera i Guds verk. Det är en del av det som måste användas i den här världen för att få saker och ting till stånd. Men det är lätt att bli förblindad av tillfälliga fördelar som makt och status och pengar och prestige kan ge. Martin Luther, han sa, vad man anknyter till sitt hjärta är en gud. Alltså, ni vet ju, hjärtat, det ska man vara rädd om. Det säger Bibeln också. Hur bedrägligt är inte det att lita på pengar och makt? Det finns inget förbud i att äga skatter. Och vi ska förvalta, vi är förvaltare. Gud har ställt oss här som förvaltare. Och han ger resurser till oss på olika sätt. En del får väldigt mycket pengar att ta hand om. Andra får mindre. Men jag kommer ihåg när Arne Höglund, han var ju missionskyrkans riksevangelist, tror jag man säger, för. Och han bodde i Lycksele trakten. Och så hade vi en stor konferens. Och han talade och så sa han så här: den fattigaste kyrkrottan i Lycksele kommun kan bli vara den största den största girbuken. Och det kommer jag aldrig att glömma. Den fattigaste kyrkrottan kan vara den största girbuken. Alltså, det är inte hur mycket man äger, utan det är vad ens hjärta är, som Bibeln säger, som är det viktiga. Så den som har jättemycket pengar, ni vet det här med Colgate och alla de här stora företagen, hur det berättas om hur de började med att ge tionde, och så småningom så blev det att de gav 90% och levde på 10% och levde mycket bra på 10%, 90% i Guds rike. Det finns Caterpillar, Colgate och jag vet inte vilka mer som jag har hört talas om har haft den historiken. Så det är inte att man har mycket, utan det är attityden som man har till pengarna som är det viktiga. Det är alltså inget förbud att äga skatter i ordet, men om man gör det till sitt livsmål att samla in dem, då blir det en felaktig prioritering. för de binder så lätt vårt hjärta till sig. De skatter som man hade på den tiden, de var ofta tyger och broderade kläder som lätt kunde förstöra mal och insekter. Och du förstår väl lite bättre det här ordet som Jesus sa då, att mått och mal kan förstöra. Och judarna, de tänkte sig nog att deras goda gärningar liksom blev insatta på ett himmelskt konto. Men den skatten Jesus talar om, den kommer till alla delar att övergå våra högsta förväntningar. I första hand så är den största skatten som vi får den som Gud redan har satt sitt sigill i våra hjärtan, vi som tror på Gud, nämligen Guds rike. Det är den största skatt som vi kan få. Och det viktigaste riktmärket att vara på väg till Guds rike och att leva redan här i Guds rike. Tron hjälper oss att upptäcka Guds rikes värderingar som är eviga och naturligtvis också den helige ande. Jag brukar säga så här att i världen så är det pengar som är viktigt. I Guds rike är det tro som är viktigt. Alltså att vi litar på att det Gud säger verkligen är sant. Dels naturligtvis det som står här. Men även när du får ett personligt tilltal. I den stund du bestämmer dig för att lita på att det här är faktiskt någonting som kommer att hända. Då har du fått det. Det här är sånt som kan missbrukas på olika sätt och det är ett svårt tema. För det handlar inte om en prestation. Det handlar om tillit. Det handlar om att jag verkligen litar på dels vad ordet säger, men dels vad Guds ande också kan tala till mig i nuet. När du upplever att Guds ande har sagt någonting till dig så ska du veta att han talar aldrig någon gång i onödan. Han talar aldrig någon gång för mycket. Och inte heller för lite. Och han kommer aldrig för sent. Även om det enligt våra bedömningar kan verka så. Lita på det som du har fått i ditt hjärta. Om vad Gud vill göra tillsammans med dig. Tro och förstå att det är inget som du har hittat på. Det är ingenting som du inbillar dig. Det är någonting som den heliga ande avslöjar om framtiden. Han ser både nuet och framtiden. Och han kan därför med stor frimodighet och med stor stor säkerhet tala om vad som kommer att hända. Och ibland talar han om i förväg saker som kommer att hända. Det som är problemet är för de flesta av oss, och i vart fall i mitt liv, det är att direkt som jag har hört Herren säga någonting av det så sätter min hjärna igång och fantiserar ut hur den vägen ska se ut. Och den är ganska spikrak. Sen börjar vägen att gå så här och så här och så här. Och det verkar ju inte alls bära iväg dit Herren sa. Och så tänker man, är det nog jag som har inbillat mig? Det var nog inte Herren som talade med mig. Men förr eller senare så kommer man fram. Men man kom fram på ett annat sätt än vad man själv föreställde sig. Så problemet är inte Gud och löftet och det han säger. Utan problemet är våran oerhörda förmåga att föreställa oss hur det ska gå till. Så umgås med Guds ande, då kan han på något sätt under vägens gång rätta till det här. Jag vet inte hur många gånger jag sagt när den är på väg så. Men vad är det här? Jag fattar ingenting. Jag vet allt, säger Herren. Lita på mig och var bara glad och tacka mig. Okej, fortsätter vi inte. Här blir det likadant. Oj, hur är det här nu egentligen? Varför händer det ingenting? Det här är ju, jag måste ha missförstått. Och så får man samma budskap hela tiden. Lita på mig, jag vet. Tacka mig, prisa mig och var glad. Ja, gilla läget. Farmor brukar säga det. Eugens mamma alltså. Gilla läget. Det är inte enkelt. Det har ett pris kan man säga. Men det är fantastiskt att få vara med och se det gå i uppfyllelse. Tron är alltså jätteviktigt. Det är ett kolossalt, en kolossal tillgång. Tänk på tro, inte som en prestation, som en gåva från Gud och som en att lita på Gud, en förtröstan. Jag litar på det Gud har sagt. När du säger så här till Herren, det här verkar inte alls ut som det bär iväg som du har sagt. Men jag litar på dig, jag bestämmer mig för att lita på dig. Då ser Gud din tanke och det är för honom tro. Din vilja är din tro. Det du vill, det välsignar Gud. Jesus han hjälper oss alltså att upptäcka Guds rikes värderingar som är eviga. Alltså vi har lagar och vi har bestämmelser och sånt här i världen och det måste finnas en ordning och någorlunda reda. Men Guds rikes värderingar och bestämmelser eller det som styr så att säga Guds rike, det är evigt. Det är inte tillfälligt. Det är för alltid. Hela vår existens. Jesus han sammanfattar sitt budskap i Johannes 12. Och nu läser jag från The Message. Johannes 12, vers 44-50. Jesus utropade, den som tror på mig, tror inte bara på mig, utan på den som skickade mig, alltså Fadern. Den som ser mig, ser i själva verket den som har sänt mig. Jag är ljuset som kommit till världen för att ingen som litar på mig ska behöva vara kvar i mörkret längre. Om någon hör vad jag säger men inte tar det på allvar så förkastar jag inte honom eller henne. Jag kom inte för att förkasta världen. Jag kom för att rädda den. Men ni ska veta att den som avvisar mig, den som vägrar att ta till sig vad jag säger, han väljer att ställa sig utanför. Ordet, det förkroppsligade ordet som jag har talat och som jag är, det ordet och inget annat är sista ordet. Detta är inget jag hittar på själv. Fadern som skickade mig gav mig förhållningsorder. Han talade om vad jag skulle säga och hur. Och jag vet exakt vad hans bud leder till. Äkta och evigt liv. Det är allt jag har att säga, sa Jesus vid det tillfället. Då. Det min far har sagt till mig, säger jag till er. Det är ett starkt ord. Och det visar precis syftet med Jesu existens här på jorden. Han sände sin son för att ge oss ljuset och sanningen så att vi inte skulle gå vilse och gå förlorade. Det som Jesus gör i våra liv, det är att hjälpa oss ifrån alla irrvägar och leda oss på den rätta vägen. Han hjälper oss att leva för Gud. När jag lever för Gud, då är det optimalt för mitt eget liv. Vill man ha det bästa för sitt eget liv, då ska man leva för Gud. Och hans budskap är inte svettframkallande, inte ansträngning det handlar om, utan det har att göra med en relation till honom. Och vi ska inte vara religiösa här, vet ni. Alltså många gånger så är det så mycket plikt runt. Det är gjort på ett sätt, eller för lätt lite grann. På ett sätt att man ska be på ett specifikt sätt. Eller man ska göra det på en specifik plats. Visserligen står det i Bibeln, gå in i din kammare. Och det är ingen dum idé. Men man kan ju också be när man sitter i kyrkbänken. Eller när man sitter i bilen. Eller när man är på väg och går. Alltså det här med bön och kommunikation och relation. Det är det som är det viktiga. Den här tanken som du sänder iväg till Herren mitt i ditt liv, där du är, och hjälp mig här, och vad är det här, Herre, och så, det är bön. Så jag tror att du ber mycket mer än vad du förstår och tänker dig. Bön är alltså relation med honom. Det innebär att sakta men säkert bli medveten om verkligheten. Ni vet, Mose hade ju liksom, fick ju sätta ett skynke för ansiktet så här, för att hans sken var så otroligt stark när han hade varit tillsammans med Gud, så de andra klarade inte av att titta på honom. Men för oss också, när man inte tillhör Herren, så har man som ett skynke, så man ser inte så tydligt. Och det ger oss som har fått nåd att tro ett mycket större ansvar. För det vi ser så tydligt, det ser inte människor som inte har överlämnat sig till honom. Och därför är ansvaret viktigt. Men igen vill jag understryka, det handlar inte om att du ska räkna ut en massa saker om hur du ska göra. Det handlar bara om att du ska nalkas honom och vara i relation med honom, så att han kan leda dig på det sätt som han vet är bäst. Och då blir det ingen stor ansträngning. Visst, några gånger får du lov att förbereda predikan och du får lov att göra saker. Du får be, du får fasta. Men det är oftast inte betungande i det sammanhanget, för då har man ju ett mål, man vet vad det är frågan om. Så att just det här med, oh, vad ska vi göra nu? Och så ska vi liksom hitta på en massa saker och sen tillsammans bestämma, nu gör vi det här. Det är så långt ifrån det Jesus hade tänkt som vi kan komma. Det handlar inte om det. Det handlar om, gå till honom, prata med honom, fråga honom. Hur har du nu tänkt att det här ska gå till? Vi kan inte se hur det här ska gå till. Vi tillsammans måste få veta vad du har tänkt. Den vägen. Och då talar Gud inte bara till dig och inte bara till mig, utan till all många får tilltal från den heliga ande, en upplevelse av vad vi ska göra, hur vi ska göra. Och när vi hör, många gånger när jag har varit inför Herren och pratat med honom om olika saker, och så kommer någon annan och säger någonting som är precis det Herren talade till mig om, så känner jag, oj, wow, vi är ett stort gäng som gör det här tillsammans. Det är så fantastiskt. Vi får hjälpas åt och vi får göra det tillsammans. Det här innebär att sakta men säkert bli medveten om verkligheten, som sagt. Att han ständigt är nära var än oss. Han är nära dig nu. Han är nära dig när du går ut härifrån. Han är nära dig när du är hemma, när du åker bort. Han är nära dig hela tiden. Han kan tala till dig i alla situationer i livet. Vi befinner oss i en enormt stor skapelse. Tänk er, lilla jorden, universum. För oss är det i vår tanke ofattbart att en sån mäktig Gud som kan skapa ett helt universum, och kanske mycket mer än vad vi har en aning om, att han blir som en litet jordklot. Med människor på, som myror, som myllrar här. Och så bryr han sig om varje individ. Och jag vet att det som är viktigt för dig, det är också viktigt för honom. Om det är viktigt för dig av fel orsak, alltså av egoism eller annat, så är det viktigt för honom att hjälpa dig att hitta rätt. Om det är viktigt för dig av rätt orsak, du vill verkligen tjäna Gud, så är han där och han leder dig och han hjälper dig. Det här är verkligheter. Han etablerar och han upprätthåller en konstant gemenskap med oss trots vår potential att synda. Vi är på väg. Det är en resa. Och han behöver hela tiden rena oss. Hela tiden från all synd, från all orättfärdighet som vi påverkas av här i världen. Symboliskt så tvättar han våra fötter, kan man säga, när vi är tillsammans med honom. Och det viktigaste är bara att du har den ödmjukheten att du kan be honom om förlåtelse när det misslyckas. Det är det enda han begär. Då är du ren i samma sekund när du har vänt dig till honom. Och fienden kommer och vill belasta dig med de här synderna eller misslyckandet eller vad det är hela tiden. Men lyssna inte, därför det är också en troshandling. När du har bett Gud om förlåtelse av hela ditt hjärta, då renar han dig. Och han löser dig ifrån det som har hänt. Du är ren oavsett hur människor ser på dig, oavsett omständigheter, så ska du veta det, att i Guds ögon så är du vit som snö igen. Vi behöver få hjälp av Herren att få rätt inriktning, rätta prioriteringar i våra liv och att så att säga samla skatterna på rätt ställe. Så som ni förstår så är skatter inte bara pengar, utan skatter är allt som är viktigt för oss. Så kommer vi till ögat som är kroppens lampa. Vi, och säkert Monica och Kenneth också, och Monica och Ronny också, har i Bolivia varit och krupit i grottor i Toro-trakten. Och det kan vara rätt så pirrigt. Det är väldigt smalt, trånga språng och sund som man måste in emellan hålor. Och så plötsligt så öppnade sig ett stup rätt ner så här. Och man måste verkligen ha en guide som vet hur man tar sig ner och hur man går. Och sen på, om man, när man har trasslat sig fram, så kryper man genom en trång passage. Men det är som tur sand där, så att man gör inte illa sig så mycket. Men man ålar sig genom en sandbädd med berg runt omkring. Och så öppnade sig en sjö. En underjordisk sjö. Och där är fiskarna blinda. För det är så mörkt att de ändå inte har någon nytta av att kunna se. Och där räcker inte med ficklampa. Utan där får man instruktionen och se till att man har med sig stearinljus och tändstickor. Så att man, om ficklampan av någon anledning tappar sin kraft, så måste man kunna. För har man inte ljus, då är det kört. Man måste ha ljus, annars förgås man helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt... Jag tänkte på det när jag läste det här om ögat som är kroppens lampa. Om inte våra ögon får ljus att se med, då är det illa. Då är det livsfarligt helt enkelt. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus, läste vi. Men om ditt öga är dåligt så blir det mörkt i hela din kropp. Och det ljus du tror dig ha i själva verket är mörker, så är ditt mörker verkligen nattsvart. I The Message så står det så här: dina ögon är kroppens fönster. Slår du upp ögonen i förundran och tilltro, då kommer ljuset in i kroppen. Om du kisar med ögonen av girighet och misstro, stänger du in dig i en mörk och unken källarhåla. Hur mörkt blir det inte för dig om du sätter luckorna för dina fönster? Här handlar det alltså om att släppa in ljuset. Att medverka till att släppa in ljuset i våra liv. Det ord som är översatt med friskt där, om ditt öga är friskt, det är hapulos, och det betyder egentligen utan veck. Det är inga veck. Det avser något som är öppet, klart, rent, friskt, uppriktigt, enkelt. Något som fungerar som det ska och som är sunt. Och förmåga och villighet att ta emot ljuset förutsätter att man har del i ljusets natur. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Och ni vet ju vilket det ljuset är. Det är vår Herre Jesus Kristus. Han är det stora ljuset. Om jag inte vill se, så är mitt mörker enormt mörkt. Hela din kropp syftar på människolivet i alla dess faser och yttringar, hela livet, alla bitar. Så Salomo säger så här: anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. I Ordspråksboken 20, vers 27. Grekerna, de kallar förståndet för människornas ljus. Så ande, själ, förstånd har ju till vår själ att göra. Ande, själ och kropp är alltså involverat i det som Jesus talar om här. Frågan är alltså om vi är villiga att låta Guds ljus lysa upp hela vår varelse så att vi ser var vi står, vart vi är på väg och vilken plan han har för mitt liv, för ditt liv, för våra liv. Sådana här ögonblick är sådana stunder då Gud vill lysa upp vårt inre så att vi kan se. Det är ett samspel mellan ande, själ och kropp, och det avser både ett andligt seende och själens, förståndets medverkan i seendet och ett fysiskt seende. På alla de här områden så behöver vi fungerande, friska, öppna, klara, rena, sunda ögon. Ni är världens ljus, sa Jesus till oss i Matteus 5:14, bergspredikan. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Ditt ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jag ser det så här: god gärning, det är det som den heliga ande ger dig impuls att göra. En god gärning är det som du upplever att det stämmer med ordet, anden vill att du ska göra just det här. Så vi behöver inte hitta på där heller vad vi ska göra, utan vi bara lyder den impuls som den heliga ande ger oss. Vi är inte utlämnade åt oss själva i den här kampen mellan mörk och ljus, mörker och ljus, utan Herren är med oss varenda sekund. Och vi lär av ordet han att Gud är nära oss. Och sen blir vi successivt allt starkare medvetna om hans närvaro i våra liv. Det är alltså någonting som han jobbar på i ditt liv. Han jobbar på att du ska vara medveten om att han är med dig hela tiden. Och att du ska tänka på det och därför enkelt kommunicera med honom. Min medvetenhet om och min upplevelse av den här närvaron måste tränas upp. Den är inte en automatisk sak. Du måste vilja vara medveten och vilja lyssna till anden. Jag är inte automatiskt klar över den sanningen. Jag måste låta mig påminnas om den. Och det krävs ödmjukhet för att initialt acceptera mitt faktiska beroende av Gud. Och sen så ska jag också konstant leva i ett medvetet beroende av Gud. Att vara helt beroende av någon kräver ödmjukhet. Och jag skriver så här: en fysiskt handikappad person vet vad det innebär av erfarenhet. Att hela tiden måste be andra om hjälp. Det kräver mycket ödmjukhet. Men det finns ingen underbarare person att vara beroende av än Jesus Kristus. Han är kärlek, ljuvlighet. Han respekterar dig och mig precis som vi är. Och den fria viljan som han har gett oss. Han lyssnar. Han talar underbara ord. Och han hjälper oss att leva ut ordet och lysa upp vår omgivning med hans ljus. Gud eller mammon, som sista avdelning. Ni vet, vi läste där, ingen kan tjäna två herrar och så. Nu läser jag The Message. Man kan inte tillbe två gudar på en gång. Älskar man en gud så kommer man att avsky den andra. Ägnar man den ena sin dyrkan får den andra ens frakt. Ni kan inte tillbe Gud och pengar. Att hålla fast vid, som det står, hålla fast vid någon, som det står i vad heter det? I vanliga bibeln, att säga håll fast vid den ena eller frakta den andra. Det talar om att vara för eller emot. För den ene, emot den andra. Alltså en avgjord ståndpunkt. Den ene eller den andra. Mammon, det är arameiska och det betyder rikedom. Och det avser pengar och egendom. Och pengarna personifieras här som en avgud att slava under. Det är inte något fel, som vi sa tidigare, att ha de här sakerna. Det blir bara fel om det vi äger får en sån makt över oss att vi blir förslavade. Att det styr våra liv. I de områden i vårt liv vi tillåter den här världens värderingar att styra, och så blir vi slavar. Alltså när vi, vad det nu än är, när vi går efter den här världens mönster, så blir vi slavar under det. En slav är inte herre över sitt eget liv. Det är alltså en inriktning som vi har valt. Vi som är fria har alltså valt att gå in under någonting som världen uppskattar. En slav tillhör en annan, men han kan inte tillhöra två. Då skulle det bli konflikter. Ordet tjäna betyder att helt och fullt tillhöra. Att vara under en annans herravälde. Och det är det sätt vi ska känna Gud på. Tjänande som inte är helhjärtat är egentligen inget riktigt tjänande. Jesus säger att vi inte kan tjäna både Gud och djävulen. De är motpoler. Men mammon behöver ju inte nödvändigtvis, som vi sa tidigare, vara något ont eller gott. Utan tjänar vi Gud, alltså helt och fullt tillhör honom, så ger han oss makt över mammon. Och mammon får inte makt över oss. Mammon förslavar inte oss, därför att det är Herren som är vår Herre. Och om vi skulle få lov att släppa det här med, som då representerar mammon, så känner vi, om Gud skulle vilja att vi gör det, då gör vi det. Helt enkelt. Fastän det verkar dramatiskt. Men om vi förnimmer att det här är vad Gud vill, okej, okay, då får de där pengarna gå. Helt enkelt. Det står i Lukas 16:9 så här. Ja, jag säger er, använd en ohederlig mammon för att skaffa er vänner som välkomnar er i de eviga boningarna den dag de mammon sviker. Det här föregicks ju utav något som jag inte har tid att gå in på här. Så att det är det som syftar till första versen. Men sen står det så här. Den som är ärlig i småsaker kommer att vara ärlig när det gäller stora saker. Och fuskar man i småsaker, så kommer man också fuska när det gäller stora saker. Det står alltså i Lukas 16:9. Och i Message står det så här. Jag vill att ni ska vara lika förslagna som dem, bara i det rättas tjänst, och inte tro att allt är förlorat bara för att ni har försuttit några chanser att göra gott. Fokusera inte på era misslyckanden. Gräv där ni står. Gör allt som står i er makt just nu, utan att vare sig gråta över spilld mjölk eller slå er till ro med vad ni redan har åstadkommit. Alltså, var i action, men det som går fel, be Gud om förlåtelse och ta hand om det och fortsätt. Gå vidare. Stanna inte där. Gräv inte ner er på den platsen, utan gör det ni kan för att gå vidare. Hämta hjälp från Herren. Svälj all självmedunken, allt som kan hindra er, och gå vidare. Pengar både kan och ska användas på rätt sätt. Vi kanske blir mycket det här, men vi är snart slut. Vi kan bli vilseledda av pengar, men det är naturligtvis meningen att vi ska lära oss att hantera dem på ett rätt sätt i arbetet för Guds rike och även i våra liv. Alltså här i församlingen, men även i våra egna liv, får vi lära oss att hantera pengarna på ett rätt sätt. Till exempel om du är ute och så, det händer ju, tycker jag, då och då, att om du har pengar till exempel, så får du för mycket tillbaka. Det var inte så länge sedan det hände mig. Så lämnar man tillbaka, jag fick det här för mycket. nej men oj. Eller om jag har tagit två saker och så tar hon betalt för en sak. Och så säger jag, kostar den inte så här mycket? Jo, men du har bara tagit betalt för en, jag har ju två. Alltså det är den sortens ärlighet som vi som troende måste ha. Det är ett exempel bara. Karaktären hos en människa ser man först när den har fått någonting anförtrott. Inställningen man har till det som anförtrotts visar hurdan man är. Trohet visar sig i både små och stora sammanhang. Och Gud han har ställt oss här som förvaltare även över det som är vårt eget. Allt vi äger, begåvningar, tillgångar, vad den är, tillhör egentligen skaparen. Han har gett oss det som ett lån att förvalta. Och jag minns att när vi träffades, jag och Eugen, så gav han mig väldigt mycket eloger. Han tyckte så mycket om många saker och jag likadant gentemot honom. Han skröt över mig helt enkelt. Och då minns jag, då var inte jag troende. Alltså jag hade inte överlämnat, jag var troende kan man väl säga på ett sätt. Men jag hade inte överlämnat mitt liv till Jesus. Jag hade inte ljus över det då. Men jag trodde på Gud. Och så säger jag så här. Men vad har jag som inte jag har fått? Allt jag har jag ju fått. Och så läste jag när jag var nyfrälst. Så läste jag Romarbrevet. Romarbrevet också. Jag började i Romarbrevet. Men i första Korinthierbrevet 4:7 så står det så här. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Precis det jag sa till Eugen. Och jag var så imponerad att Guds ande kunde tala till mig fast jag ännu inte var frälst. Och kunde ge mig ord som står i Bibeln. Jag tycker det, fortfarande så tycker jag det är fantastiskt. Och ska vi läsa från The Message så står det så här. För vem känner du som verkligen känner dig och vet vad som rör sig i ditt hjärta? Och om någon gjorde det, skulle han då upptäcka något i dig som du kan ta åt dig äran av? Är inte allt du har och är rena gåvor från Gud? Så varför hålla på att jämföra och poängsätta varandra på det här viset? Allt som du och jag har, alla tillgångar, alla läggningar, alla gåvor, allting kommer från Gud. Det är han som har skapat oss, det är han som har gett oss förutsättningarna, det är han som har lett oss, gett oss resurserna. Det är han och vi förvaltare. Livet i Guds rike förutsätter att vi låter ordet och anden forma våra värderingar och vår inriktning. Det som vi prioriterar. Och att vi helt och fullt tillhör Gud i vårt tjänande. Det är det världen behöver. Det är det riksdag behöver. Det är det Sverige behöver. Ni är världens ljus. Du är världens ljus. Herre, vi tackar dig för att du har så många ljus här. Jag tackar dig för vart och ett av dem som ödmjuk har överlåtit sitt liv i din hand och som längtar efter att få vara ledd av din ande. Nu ber jag om en ljuvlig frihet i anden. En upplevelse av att det är du som styr och leder på ett sånt härligt sätt. Du som vet allt. Så ber jag att du av nåd ger oss möjlighet att förtjäna dig tillsammans i den ljuvliga atmosfären. Och lysa ut för riksdag i första hand och även för Sverige. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.